Hans första inspelningsteknik. Hur har den påverkat musiken och musikerna? Och går det att återskapa ljudvärldar från förra sekelskiftet? Det här är Vetenskapsradion med mig, Åsen Lundvall.
Ja, så där kan det låta från ett ljudlamp på högskolan i Dalarna i Falun. Det är ljud och musik som har spelats in med en så kallad fonograf, världens första inspelningsapparat som hade sin storhetstid i början av 1900-talet. Men vad hände med musiken och musikerna när man helt plötsligt började kunna spela in den? Det är något som de bägge musik- och ljudforskarna Thomas von Wackenfeldt och Berk Sirman funderar på.
Så jag är väldigt intresserad av hur folk jobbade med tekniken och hur den påverkade deras spelandet, den här kunskapen. Sen är det ju jag väldigt intresserad av, jag också forskar inom inspelad musik som doktorand. Och jag är väldigt intresserad av, det finns många saker som vi tar för givet idag. Mm. Till exempel efter mikrofonerna kom, då blev det möjligt att någon sjunger mjuk framför instrument som vi vet i verkligheten låter väldigt, väldigt mycket. Vi har crooners till exempel som sjunger väldigt mjukt framför en blåsorkester. Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.
Ja, det här ska egentligen inte funka. Att sjunga så mjukt och försiktigt som croonen eller smörsångaren Michael Bublé gör framför ett helt storband. Egentligen borde han bli helt överröstad av orkestern om det inte vore för mikrofonerna, säger universitetsadjunkten Berk Sirman.
Som jag brukar säga till mina studenter, det finns en anledning varför operasångare låter som de gör. Det är för att överrösta.
Ja, frånvaro av teknik som mikrofoner har till exempel format operasången. Men å andra sidan, hur har tekniken format musiken? Thomas von Wackenfeldt är docent vid Högskolan i Dalarna, men också en riksspelman på fiol.
Vi har ju märkt när vi börjar liksom experimentera här och labba med våran fonograf, så märker man att den här påverkar ju mitt sätt att spela också. Jag kan inte liksom spela hur som helst. För att den här fångar ljudet på ett speciellt sätt. Så en hypotes vi har det är att de, liksom vi har gjort i många andra tillfällen i historien, har vi format vårt sätt att vara efter tekniken. Det som Marshall McLuhan brukar kalla det här the medium is the message. Han tog fram det här medieekologiska teoribygget som visar hur vi formas av televisionen eller av TikTok eller av fonografen då, till exempel som inspelningsmedium. Mm. Så att vi gör ju labbar nu, så jag spelar in här, okej, det här låter ju på ett visst sätt, men så här låter det inte när Gulle Kvalk spelar till exempel. Hur gör de då? Och sen följdfrågan blir då liksom, hur påverkade den här tekniken Gulle Kvalks sätt att spela till exempel, om jag tar han som exempel. Mm. Delvis har vi har 2 minuter på oss. Vi måste spela ganska fort om vi ska hinna en liten större låt så att säga.
För sen tar rullen slut så att säga.
Sen tar det slut helt enkelt. Mm. Så att allt ifrån hastighet, men och jag märker också spelar jag mycket dubbelsträng, att det är bordunspel när man har medljudande strängar. Då blir det lätt överslag i den här, det blir distorsion genom att övertonserien liksom börjar bråka med inspelningsmediet och då låter det inte bra. Mm. Och det förklarar ju också att, tror jag, att de spelar på ett slankare sätt så att säga, mer enkelsträngat så att säga än vad de kanske gjorde annars till exempel då. Mm. Det finns ju många exempel när de spelar dubbelsträng, men då låter det också ganska kladdigt och otydligt helt enkelt. Mm.
Gammal polska inspelad utav spelmannen Gulle Kvalk från Borgsjö socken i Medelpad.
Spelmannen Gullig Falk inspelad med fonograf i början av 1900-talet. Men hur påverkade inspelningen Gullig Falk? Spelade han snabbare än vad han brukade göra? Började han använda en annan teknik för att det skulle höras bättre på inspelningen? Och påverkade det här folkmusiken i stort? Det är alltså något som Thomas von Wackenfeldt och Berg Simon på Högskolan i Dalarna vill ta reda på. De vill också ta reda på om det går att återskapa äldre ljud och musik inspelad på fonograf med hjälp av modern teknik som AI. Men vi börjar med att ta reda på vad en fonograf egentligen är. Och i centrum, just idag i alla fall, så står då en gammal teknisk pryl, så mycket kan jag säga, i trä, i liksom en kista, en box i något mörkt trä, väldigt vackert. Sen är det en rulle ovanpå och sen så är det en röd fin tratt då som hänger lite löst ovanför den här. Och Berg, vad är det för någonting?
Det här är en Edison Fireside fonograf från, jag vet inte exakt årtal, men de här tillverkades mellan 1904 och 1912, tror jag. Så det är ju ungefär från 1910.
Mm. Och vad är en fonograf?
Fonograf är den tidigaste utrustningen, teknik som man hade för att spela in musik. Uppfunnits av egentligen flera personer samtidigt, känns det som, men egentligen av det mest kända är Edison. Den första fonografen blev tillgänglig 1877. Först användes som en apparat för att anteckna och spela in röst, och snart efter det då började folk använda den för att spela in musik. Och den var väldigt, väldigt populär under 00-talet, 10-talet och lite in i 20-talet, och sen försvann den, blev obsolet.
Och det är det som är ganska häftigt med just den här, att den är mekanisk och att den inte är elektrisk eller någonting. Så den här kunde man ju, Carl Thirén kunde ju ta den här upp på fjället och spela. Han behövde inte ha något elverk, för det fanns inga elverk 1913 när han började göra sina jojkinspelningar till exempel, som har blivit världsminnen och tack vare Gunnar Ternhag, våran före detta professor här. Så det är en ganska praktisk, även om den är inte jättestor och så här, den är ganska bra att ha med sig upp på fjället, eller om man åker hem till någon timmerstuga någonstans i Dalarna eller Hälsingland och spelar in någon spelman, så ja, behöver man inte förutsätta att de har el hemma i början på 1900-talet. Det var inte så många som hade det nämligen, så.
Och inte släppa med sig ett stort mixerbord och mickar och allt möjligt som man måste göra nu.
SRs stora buss behöver inte komma med grejer.
Okej. Men då har ju ni lovat att vi faktiskt ska pröva det här nu då. Vi ska spela in, Thomas, du ska spela fiol, du är ju också riksspelman, eller hur?
Ja, stämmer bra.
Du ska spela fiol här då, och Berg, du ska spela in liksom tekniskt på den här fonografen, eller?
Ja, jag ska sköta fonografen och Thomas ska sköta musiken. Och ja, vi gör en inspelning.
Ja, jättespännande. Okej, då ska vi se hur detta går till.
Bra.
Mm. Då får du berätta, Berg, vad det är du ska göra för någonting här.
Den första som jag ska göra är att det går så här, är att man spelar in på en vaxrulle. Ja. Och det är fortfarande tillverkas vaxrullar. Det finns en person i alla fall i England som tillverkar vaxrullar som vi köper ifrån. Så vi tar en tum vaxrulle. Och sen det finns två stycken huvud som man kan använda, en inspelnings- och uppspelningshuvud. På inspelning gör man så att man har en inspelningshuvud som är en i princip nål som går mot hårs mot den här roterande vaxrullen. Mm. Så att den graverar i ljudvågorna som rör en membran som rör den här nålen, kan man säga. Och sen när det är dags att höra, att lyssna på vad vi har spelat in, då byter vi den här inspelningshuvudet till en uppspelningshuvud, en uppspelningsstylus. Ja, det här verkar vara bra. Och sen under inspelningen då behöver jag blåsa alla de här vax damm eller vax, vad heter den?
Ja, bös säger vi på Helsingborg.
Bös, jag fattar precis. Alltså ja, det här precis. Som blir det som blir över, skräp. Eller?
Skräp, ja, man måste blåsa bort den för att annars går de runt och slår mot den här membranen och gör den här väldigt typiska tsk, 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 Aha, ljudet okay. på vaccinspelningar. Så för att minimera den här då får jag blåsa bort den här var femte sekund eller någonting, så att de inte bygger upp väldigt mycket. Men nu börjar jag med att veva upp den här. Mm. Bra.
Får se här. Då är den laddad.
Då är den laddad. Och jag ska sätta mig här och vad ska du spela för någonting?
Ja, jag presenterar i tratten.
Okej. Du ska presentera i tratten, okej. Okay. Ja.
Polska efter Majströms Brita Greta i Gränsfors.
Efter Majströms Brita Greta i Gränsfors i Hälsingland framförd av riksspelman Thomas von Wackenfeldt på en fiol från 1732 med tarmsträngar, vilket var vanligt förr. Dels inspelad med en modern digital inspelningsutrustning, dels med en fonograf. Visst är det skillnad?
Ja, nu lät som på riktigt. Ja, jag minns första gången vi spelade in Hultklappen Samuel Polska. Jag var lycklig för några dagar. Jag har äntligen fått spela in på riktigt så att det lät som på riktigt.
Men när du säger på riktigt, det är för att du har lyssnat på de här gamla vaxrullarna med de här gamla legendariska riksspelmännen då som framför i på vaxrullar. Det är därför du säger att...
Ja.
Det...
Och även 78 varvar som blir ett snarlikt sound. Liksom. Jag sitter ju oftast och lyssnar på gamla inspelningar med Helsingepojkarna från 30-talet och så där, och naturligtvis med Gullig Falk och alla de här jag nämnde. Men det finns ju faktiskt en hel del av våra absolut främsta spel, men vart ju inspelad på Skansen 1910 av Yngve Laurell. Han skulle prova sin utrustning för en Kinaresa. Han skulle dit göra en antropologisk expedition. Mm-hmm. Så då passade han på att testa sina grejer. Och som av en händelse så var alla Sveriges i princip, eller inte alla, men många av de allra främsta spelmännen var samlade på Skansen för den första riksspelmansstämman. Och då vart de inspelade av, många av dem vart inspelade av Yngve Laurell, bland annat Gullig Falk, Hjort Anders, Hökolle och allt vad de kan heta. Mm-hmm. Så de kan vi faktiskt höra hur de låter.
Vem var Yngve Laurell? Berätta lite.
Ja, det var han som spelade in där på Riksspelmansstämman 1910.
Vad hade han för bakgrund? Vem var han?
Han var antropolog, etnolog då. Ja, han var intresserad av, men han ville väl upprätta ett fonogramarkiv för svensk folkmusik sedermera.
Som numera återfinns i Svenskt visarkiv, där också samisk jojk finns, inspelad av musikern och järnvägstjänstemannen Carl Thirén i början av 1900-talet. Något som också är ett svenskt världsminne, tack vare kollegorna till Berg och Thomas, berättar Thomas von Wackenfeldt.
Jo, Carl Thirén då, som vi nämnde i förbifarten här, det som, tack vare Dan Lundberg och Gunnar Ternhag och de har ju fått Carl Thiréns jojkinspelningar och blir världsminne, UNESCOs, ja, uppsatt som på UNESCOs lista över världsminnen då. Mm. Och vi fick vi hade en väldigt tur och vi var väldigt glada, vi fick åka upp på Jokkmokks marknad för några veckor sedan och spela in jojk live. Bland annat fick vi spela in en fantastisk skolklass. Mm. Ja, och sen hade vi open tratt, eller man ska säga öppen tratt dagen efter där i Carl Thirén-rummet på Jokkmokks museet, på Aite, på samemuseet där. Mm. Och vi fick dit några riktigt fantastiska jojkare som kom dit. Det var alltifrån en 11-årig flicka som sjöng sagolikt vackert till Sofia Janock var där och jojka. Fin jojka, Thomas Kommonen bland annat. Ja, det var ett helt gäng. Och då fick vi spela in jojk där på plats och då fick ju folk se hur det gick till då när Carl Thirén var ute. Så att det var lite dubbel lycka, hoppas vi i alla fall.
Thomas Kommonen, Rensjön. Charvenjarka. Oi ta chappa charvenjarka. Lo 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 l Nästa. Rima Gallies.
Thomas Kummonen som jojkar in i en fonograftratt men där ljudet är upptaget med en modern mikrofon. Och det är här del två av Thomas von Wackenfeldt och Berk Simans projekt kommer in.
Och det har ju att göra med att vi har ju en liten dröm med det här projektet då, som ska bli nästa steg. Att nu har vi fått den här sången till exempel. Och saken är den att när vi lyssnar på när Thomas Kummonen till exempel jojkar för oss då, så låter det väldigt likt Carl Therens inspelningar i sound och framförande.
Menar du live eller när det spelas upp
på fonografen? Ja, när det spelas upp på fonografen. Ja. Och våran dröm är det här, när man spelar in på fonograf, då med risk att bli lite teknisk nu då, men det blir ett väldigt begränsad, en väldigt begränsad frekvensåtergivning, ungefär som en gammal telefon. Alltså det, informationen som lagras i den här nålen, det är ungefär mellan 280 hertz upp till 3700-3800 hertz. Mm. Det är i princip bara mellanregistret, så det finns inget diskantregister, det finns inget basregister som den här nålen förmår att gravera in det i vaxrullen. Men vi gör ju alltid när vi spelar in de här grejerna, så spelar vi alltid in också med en rak modern mikrofon, så att vi får en så sannskyldig ljudåtergivning som möjligt. Och drömmen är här, vi är lite i kontakt, eller vi har börjat ta kontakter nu, att försöka analysera vad är det som tas bort i frekvens, vilken ljudinformation är det som försvinner när den här nålen graverar vaxrullen. Och dessutom den adderar ju saker också. När jag spelade, som jag nämnde, en dubbelsträng till exempel, då blir det lätt distorsion. Så nu valde jag, när jag spelade in här, så valde jag spela ibland lite dubbelsträngat och ibland bara enkelsträng.
Är det då det låter lite sådär, eller lite?
Ja, precis, blir det lite. Ja. Och grejen som händer när man spelar dubbelsträngat, då skapar man en övertonserie.
Yeah.
Och det är det som distorsion till exempel, det är ju att övertonserien löper amok så att säga. Eller distorsion förstärker det, och här blir det så att den här övertonsbonansan och festen som blir när man tar på två strängar, ja, den skapar liksom lite ångest för den här tratten.
Jo, jag förstår. Så då börjar det funka den, helt enkelt.
Nej, han börjar dista. Det kan ju också man se som en häftig effekt i och för sig. Men, men vi ska försöka i alla fall analysera då, vad är det som försvinner när vi gör den här fonograf, och vad är det som adderas, och så sen i den bästa världen då, så kanske i ett nästa steg här då, kunna restaurera gamla inspelningar med spelmän eller jojkar eller någonting sånt här. Så här lät det faktiskt på riktigt. Idag finns det ju bra rengöringsverktyg liksom, som man kan ta bort knaster, man kan ta bort brum, man kan ta bort brus på en inspelning, men Det finns inga som kan återbörda förlorad ljudinformation. Och vår förhoppning är att vi kan skapa en mjukvara som kan göra det, så att säga, så att man kanske kan få höra hur det lät när Carl Therén var uppe i Nordnorge och spelade en jojk.
Det är ju helt fantastiskt att få liksom, men hur det låter precis om man hade stått jämte honom och den personen hade jojkat eller så.
Ja.
Lars-Erik Granström från Arvidsjaur som jojkar framför Carl Therens fonograf den 8 februari år 1913. Något som alltså de bägge ljud- och musikforskarna Thomas von Wackenfeldt och Berk Siman drömmer om att återställa till ett renare och mer verklighetsnära ljud. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.